Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
H&M's bomullsåtervinnare Renewcell gick i konkurs häromveckan. Nu sjösätter man istället en ny storsatsning på återvinning av ett annat material, nämligen polyester. Med på tåget är investeraren Harald Mix.
Ja, och du har ju gjort en genomgång av de många Hemnet-utmanarnas undergång, Jonas. Och så har vi båda fått äran att rapportera om köparen av elmotorcykelbolaget Cakes konkursbo.
Mm. Mer om det senare i Digitalpodden, som är Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på D-Digital. Med mig har jag Johannes Karlsson, min kollega.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
I augusti i fjol kunde du, Johannes, avslöja att modejätten H&M och Vargas, som är Harald Mix investmentbolag, hade ett gemensamt projekt på gång. Det skulle handla om cirkularitet inom modeindustrin, men vi hade inte så mycket detaljer då. Nu vet vi lite mer, eller hur? Berätta.
Mm, det har varit ganska mycket hemlighetsmakeri fram till nu då, när man går ut och slår på stora trumman och lanserar det här bolaget som har fått namnet Cyre. Och de ska då arbeta med storskalig återvinning av polyester.
Slår på stora polyestertrumman. Och syre tror jag folk tänker att det uttalas, men det gör det inte. Vad är det här för ett namn?
Ja, precis. Alltså, det stavas ju exakt som det svenska ordet för syre, alltså luft helt enkelt. Exakt. Men antagligen då för att det ska vara internationellt gångbart har man valt det här uttalet då istället. Och man har då menat att Cyre ska vara en kombination av sy då, alltså det svenska ordet för att sy kläder, och re. Och det är ju en sån latinsk ändelse som betyder att någonting sker om och om igen då. Så där har man varit lite finurliga ute på kammaren.
Ja, fast det krävs ju en lång analys för att förstå vad det hela landat i. Men vet inte, det kanske tar skruv om man lägger saker på minnet, som är många nya bolag.
Ja, men exakt. Och för lite kontext så har H&M tydligen arbetat med det här projektet i ungefär 2,5 år. Och lite kul detalj var väl att den här idén då till det gemensamma bolaget, den föddes över en lunch mellan Susanna Campbell, som ju är rådgivare till Vargas, engagerad där, som hon hade då med H&Ms finanschef Adam Karlsson och Björn Magnusson, som är rådgivare till H&M-koncernen, men även som trogna Digitalpodden-lyssnare vet, även Carl-Johan Perssons privata portföljförvaltare.
Just det, som vi har pratat med ganska nyligen när vi gjorde en portföljgenomgång av Carl-Johan Perssons investeringar. Intressant att idéer kan födas sådär över en lunch. Jag vet inte om man ska se det som positivt eller negativt att det är så idéer kommer till. Men storskalig återvinning av polyester i alla fall. Varför behövs det, Johannes?
Ja, men jag ska rabbla upp lite siffror här så ni får hänga med. Men det ramar in det hela rätt bra. För polyester är faktiskt den allra mest använda textilen då inom modeindustrin idag. Det står för ungefär 54% av den årliga produktionen. Medan bomull då till exempel, som man kanske tänker på spontant, det utgör bara ungefär 25%.
Aha, så polyester är inte bara någon slags 70-tals kvarleva utan den dominerande textilen inom industrin. Okej, bra.
Exakt, exakt. Och sen så står den då, i och med att den utgör en så stor andel, så står den för ungefär 40% av koldioxidutsläppen i modebranschen. Totalt handlar det om volymer på ungefär 60 miljoner ton då polyester som används varje år. Ungefär 9 miljoner av de här 60 kommer från PET-flaskor som återanvänds idag. Men bara 1% då av de här 60 miljoner ton, det är liksom återvunnet textilavfall. Det vill säga polyesterkläder som blir nya polyesterkläder.
Lågt är det förstås. Och hur ska man komma till rätta med det?
Ja, men jag träffade ju då Cyrus vd, Dennis Nobelius, häromdagen. Och han rekryterades då från rollen som operativ chef på elbilstillverkaren Polestar i fjol. Det var lite kul när då Susanna Campbell, som är ordförande för Cyrus, hörde av sig och bjöd in honom till en lunch. Då trodde han att de liksom skulle prata om bilindustrin i och med att Vargas har... kopplingar till Northvolt och så vidare. Men istället så fick han det här erbjudandet på bordet över en lunch även då. Mm. Men jag tänker att vi kanske kort kan lyssna på vad han själv hade att säga om Cyre. Så häng med här.
Vi är ett nystartat impactföretag. Vi ska återvinna gamla textilier, producera dem direkt ifrån återvunna textilier istället för att ta upp olja från marken. Det ska vi göra med hyperskala, globalt, 12 fabriker runt om i världen och med rejäl stöttning från H&M, Vargas och TPG.
Vad kommer det här kosta? Hur ser investeringsbehovet ut för er del framöver?
Ja, det är rejäla planer, rejäla ambitioner, men det behövs också i textilbranschen här. En leverantör, global skala, internationell. Det kommer kosta flera miljarder dollar, så att det är en rejäl kapitalrunda som vi kommer ha pågående konstant.
Om man kokar ner det hela då, vilken så att säga miljöeffekt eller positiv miljöeffekt kommer ert material att ha jämfört med den polyester som används idag så att säga?
Ja, istället för att ta olja från marken idag och göra den till textilier så återvinner vi det som finns. Och det kommer vara upp till 85% CO2-besparing i det steget.
Ja, det känns som att allt som Harald Mix är inblandad i liksom är så där enormt stort. Man går från ingenting till flera miljarder dollar i investeringar. Hur ska man finansiera allt det här är väl den första frågan.
Ja, exakt. Ja, men det kommer väl lite ske på samma sätt som Vargas gjort när det gäller då Northvolt och även H2 Green Steel. Det vill säga att man så att säga, försöker locka andra finansiella aktörer och institutioner att komma in med pengar. Men även använda sig då av olika typer av gröna krediter och sånt som finns på marknaden.
Är det på den skalan Northvolt och H2 Green Steel eller är det lite mindre den här satsningen?
Ja, allt är väl relativt. Det här kommer väl inte vara riktigt lika kapitalintensivt. Låter det ändå som och kanske sysselsätta lite färre människor, men det är ju ändå ett stort industriprojekt att starta från noll är ju min bild. Men som Dennis Nobelius sa här, om man lyssnade noggrant, så har man ju redan nu då fått med sig ytterligare en investerare, och det är den amerikanska klimatfonden TPG Rise Climate som kliver in som delägare och gör en första investering på drygt en halv miljard kronor, så det är ju pengar det med, som jag brukar säga.
Men 12 fabriker pratade han om på 8 år. Det låter ju väldigt ambitiöst. Hur ska man lyckas? Var ska de finnas?
Ja, det får man ändå hålla med om. Exakt var de här 12 fabrikerna ska ligga vet vi inte än. Men Sverige lät kanske inte särskilt aktuellt då. Mest på grund av vårt geografiska läge. Vi ligger ju lite off kanske. Utan det är snarare fokus då på Asien, södra Europa och Syd- och Nordamerika. Än så länge så har man då som sagt inte bestämt var de här och inte ens den första anläggningen ska ligga. Men man har etablerat då en forsknings- och utvecklingsanläggning i North Carolina, delstaten i USA. Där man även engagerat ett gäng professorer och köpt ett bolag så att säga, som arbetar med den här tekniken. Och den här anläggningen då ska ligga i ett område som kallas för The Research Triangle. Väldigt fint. Och det menas ju då att det ligger 3 stora universitet i närheten. Duke, North Carolina State University och Chapel Hill. Eller som Dennis Nobelius beskrev, att det tydligen ska vara USAs Borås då. Med hänvisning till att de också har en stor textilindustri där.
Mm-hmm. Fascinerande. Och om man lyckas med de här planerna ska man alltså ha 12 fabriker år 2032. Hur stort avtryck kommer man att göra? Kunde man säga det?
Ja, men alltså om man lyckas med det här så kommer man ändå ha liksom en relativt blygsam marknadsandel på 3% och producera då 3 miljoner ton om året. Men med det skulle man ändå då bli den största spelaren inom polyesteråtervinning av klädavfall i hela världen, åtminstone utanför Kina då, säger han. Och han målade lite en bild av en marknad som liksom, där det finns ganska många aktörer, men de är väldigt små och inte särskilt kapitalstarka då, som vill så att säga utveckla den här typen av teknik. Men han menar då att branschen har liksom efterfrågat en större spelare. H&M, som alltså grundade bolaget och är delägare, de har även då tecknat ett kundavtal redan nu från start då, om att köpa in material från Sire till ett värde över 6 miljarder kronor då, över 7 år. Och när det är upp och rullar då, så tillgodoser det ungefär hälften av H&Ms behov av polyester.
Mm. Vad är det för kläder man använder polyester till framförallt? Är det funktionskläder, sportkläder eller?
Det är mycket funktionskläder, men det används ju även, så att säga, det blandas ut med andra material i ganska stor utsträckning i andra kläder också.
T-shirts är ofta 50-50 cotton poly.
Exakt, exakt.
Men du, kommer H&Ms konkurrenter också kunna köpa från Sire då?
Ja, det var ju förstås en fråga jag ställde mig också. Och ja, det är planen. Så till exempel då om Inditex, som ju driver Zara, som kanske är H&Ms största konkurrent, om de skulle höra av sig i framtiden, då, ja, då ska de kunna bli kund. Och Dennis Nobelius menar ju att H&M då, det finns liksom en uttalad plan om att H&M över tid ska gå ner i ägande, så att det här liksom kan bli en hyfsat självständig spelare på marknaden helt enkelt.
Renewcell skulle göra samma sak fast med bomull, och de gick nyligen i konkurs trots att man hade H&M som storägare och ett stort kundavtal med den svenska modejätten. Renewcell var lite bittra och skyllde på att förändringsviljan i modebranschen var allt för låg. Det borde väl oroa Dennis Nobelius, eller hur ser han på situationen?
Ja, men han beklagade ju såklart deras konkurs, för han menade ju som många andra att de var en liten pionjär i branschen och sådär. Men han menar ju samtidigt att det finns en del skillnader. Han pekar på att Sire, ja, men dels då har liksom Vargas i ryggen som en stark aktör. Men också då att man inte bara ska sälja sin polyester till modeindustrin, utan även då till två andra vertikaler så att säga. Och det är då bilindustrin, som använder polyester i airbags och säkerhetsbälten, samt till möbelindustrin. Så till exempel Ikea skulle väl kunna vara en potentiell kund framöver. Så på så sätt sprider man ju riskerna en del. Mm. Och sen då menar han att att arbeta med polyester är lite enklare än en bomull kanske då, eftersom att stegen i processen är lite färre. Sire då, de ska liksom smälta ner det här polyesterklädavfallet med hjälp av kemikalier, närmare bestämt glykol då, som finns som kylvätska i bilar kanske man känner till, och sen då bygga upp det här till nytt material. Men sen vill ju kanske Dennis Nobelius inte liksom recensera Renewcells undergång i detalj, vilket man kanske kan köpa, och det är väl svårt att liksom hålla honom till svars. Men jag vet här att vi på DI har en intervju på gång med H&Ms vd Daniel Erver, och då vill man ju såklart gärna veta mer om hur de har resonerat när de bestämde sig då för att inte rädda Renewcell, som de ju såklart hade kunnat göra, men samtidigt dra igång det här istället.
Ja, min känsla är ju från olika delar av modebranschen och även bland Renewcells konkurrenter att ingen vill riktigt säga vad de tycker om Renewcell. Det är lite too soon, som att en släkting har gått bort, och man vill visa respekt och låta det gå lite tid. Så vi får se vad som kryper fram här kommande veckorna. Jag tror säkert en del detaljer som de inte har velat säga med en gång. I slutändan handlar ju allt det här om hur mycket modebranschen är beredda att betala. Renewcell menade ju att den extra kostnaden skulle bli ungefär 5 kronor per jeans om de tillverkades med deras material. Vad gäller det för Sire då? Har de gått ut med någon liknande klatschig siffra?
Ja, summa? Jo, men det kommer vara ungefär samma. Till exempel då för en tröja i polyester, den kommer kosta ungefär $0.50, eller precis som för Renewcell då ungefär 5 kronor extra när vi pratar då slutplaggspriset så att säga. Så man tar ju ut en premie då för materialet gentemot sina kunder. Och det menar ju Dennis Nobelius är rimligt med tanke på att de investerare som är med och finansierar det här i början ska kunna få avkastning på sitt kapital helt enkelt.
Över tid då? Kommer det här att över tid att bli ett billigare sätt att producera polyester? Sa de någonting om det?
Jag gick inte in så jättemycket i detalj på det framöver, men gissningsvis så är väl ambitionen att liksom, ju fler stora anläggningar Sire liksom kan få upp, så finns det säkert skalfördelar att dra där också. Så det får vi väl se antar jag, men på sikt är väl det en ambition gissningsvis.
Mm. I alla fall, samma premie som för Renewcell, och vi får väl se hur om det blir de här 12 fabrikerna, om det hela flyger. Det finns ju många risker säkerligen. Lyfter man fram några, vad man öppnar om dem?
Jo, men jag var tvungen att fiska lite, men det var ju en del han liksom köpte. Och det är ju att det här i sig så att säga inte är enkelt, för i så fall skulle ju någon annan redan ha gjort det tidigare. Det var lite hans resonemang. Och han pekar ju på att det finns en hel del liksom, teknikutmaningar, även då kommersiella risker som vi berörde här. Och såklart även då tillgången på kapital framöver. Men han verkar ju då övertygad om att det inte är något som liksom kommer få Cyrus planer eller verksamhet att omkullkastas helt, utan att det liksom värsta som kan hända är i så fall att det leder till förseningar i den här tidsplanen då, att man inte kanske 2032 har 12 fabriker.
Det är en intressant strategi han har där, Harald Mix, att liksom, kastar man tillräckligt många miljarder efter någonting så kommer man till slut att lyckas. Ja. Det känns som i ett nötskal vad han håller på med, och så har väl många investerare tänkt länge, men att han lyckas fortfarande i dessa tider då det liksom råder åtstramning bland investerarna, det är ganska anmärkningsvärt och intressant. Kan det vara så att, att det fortfarande finns mycket pengar för just gröna investeringar?
Ja, men det är väl klart att det finns ju många fonder och institutioner som har öronmärkta fonder för just det här ändamålet, och liksom utbudet av företag att investera i är ju klart lägre i den här branschen, så det är väl ganska troligt. Och också att om det är långsiktiga pengar så kan man ju sitta lite lugnare i båten kanske och våga satsa på sånt här.
Ni som vill läsa mer om Sire och om hur H&M resonerar kring Renewcells konkurs och den här nya satsningen, klicka in på di.se här under dagen idag, onsdag och veckan.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja, Jonas, du har ju följt upp en nyhet om Hemnets alla utmanare. Berätta.
Ja, en liten genomgång om alla bolag som har försökt utmana Hemnet senaste åren. Jag fick lite mejl från irriterade mäklare efter det här gick ut. De tyckte nämligen att jag borde ha tagit med de här två, som jag vill kalla dem för, Hemnet-kopiorna, Booli och Bonio.
Mm-hmm. Ja, då?
Nej, men det är ju för att det är en angelägenhet för många mäklare, men jag känner att de är mer kopior av Hemnet. Och de är ju inte startupbolag. Booli startades 2007 och då var ju det ett startupbolag. Men sen länge ägs det av bolånheten SBAB, och Bonio ägs av 7 av Sveriges största mäklare. Så de vill ju gärna få lite reklam i våra spalter kanske och bli tagna på allvar. Men jag la in en fotnot faktiskt efter att jag fick alla de här mejlen om att varför de inte var med. Och så får vi väl se om vi kanske skriver mer om dem framöver.
Mm. Så om jag tolkar det rätt då, så du, i den här granskningen så tittar du lite på de bolag som kanske försöker göra något annat då än att det som Hemnet gör, det vill säga bara, men att man samlar färdiga bostadsannonser på en plattform, utan de som gör något mer kanske, eller ett annat.
Ja, ja, precis. De som liksom utmanar Hemnet från sidan. Och man kan ju liksom se framför sig alla de här startupbolagen som har pitchat sina idéer på investerare och pratat om förmarknaden. Hur man kan kringgå Hemnets affärsidé. Det finns ju liksom säkert hundratusentals bostadsägare i Sverige som gärna skulle sälja sin bostad om priset var rätt, men de kanske inte känner den urgency som krävs för att lägga tiotusentals kronor på att styla upp sin bostad, fota av den, köpa en annons på Hemnet för tusentals kronor, anlita en mäklare och så vidare. Det är en stor apparat, och man går igenom det där enbart när man är rätt säker på att man vill sälja till skarpt läge.
Mm. Så i de här fallen så handlar det mycket om att samla så att säga, alla som är nyfikna på det här och föra dem samman på något sätt, eller?
Ja, lite Tinder för bostadsmarknaden kanske.
Ja, just det. Ja, men och i den här texten då så nämner du ju en rad konkurser bland de här utmanarna så att säga. Men innan vi kommer till det, det går ju, vi ska konstatera, det går ju väldigt bra för Hemnet, alltså trots krisen på bomarknaden de senaste åren på grund av räntehöjningarna som fått bopriserna att dippa ordentligt, så går det ju bra för Hemnet, eller hur?
Ja, fantastiskt nog. Vi befinner oss ju i ett läge där färre säljare vågar sig ut på marknaden. Det finns jättemycket bostadsannonser där ute, men det beror på att det tar längre tid att nå avslut. Och det är ganska vanligt då att säljare drar tillbaka sin annons och utan att sälja sitt objekt. Ändå går Hemnet bättre än någonsin och det är för att man är den dominerande marknadsplatsen förstås och att man lyckas höja priserna. Folk måste ändå gå via Hemnet. De flesta känner så i alla fall. Och sen har man lyckats bredda sitt tjänsteutbud så man har blivit mer attraktiv på många sätt. Men sen har man också lyckats ta bättre betalt genom någonting som kallas för Hemnet Premium. Och det är att det passar dessa oroliga tider då, för att du betalar lite extra för att kunna lägga ut din annons, dra tillbaka den, göra om den och sen lägga ut den en gång till. Så att den här nervösa marknaden är gynnsam, ironiskt nog då, för Hemnet. I sin senaste kvartalsrapport kunde Hemnet redovisa en uppgång på 46% för snittintäkterna från bostadssäljare. Så det är ju liksom en rejäl uppgång jämfört med för ett år sedan då, i senaste kvartalsrapporten. Och vinsten landade på hela 142 miljoner kronor, vilket var 20 miljoner kronor över förväntan. Så aktien har gått bra. Den har faktiskt gått upp med 85% sedan bolaget noterades i april 2021, för snart 3 år sedan då. Nu har Hemnet ett börsvärde på 32 miljarder kronor.
En bra resa för de som tecknade aktier där. Men alla kanske inte är lika nöjda med Hemnets framgångar och dominanta ställning. Man testar ju på något sätt kundernas tålamod med prishöjningar och så vidare. Och det triggar ju såklart andra entreprenörer som vill utmana det här. Men som sagt då, trots en del tappra försök att ha investerats hundratals miljoner kronor i de här utmanarna, så har de ju blivit färre och mindre sen du kollade på det här senast då för 2,5 år sedan. Då beskrev du att de var få och små. Berätta då, ge oss the goods. Hur ser det ut idag liksom?
Det är i praktiken bara en aktör kvar, nämligen Norban. Alla andra har ju i princip gått omkull.
Ja, okej. När du kollade på det senast så nämnde du en aktör som heter Block från Finland. Och vad har hänt med dem?
Ja, precis. De såg ju länge ut att ha goda förutsättningar att slå igenom. Ganska stark position i Finland. Etablerade sig i Sverige 2019. Erbjöd en ganska avancerad tjänst rent tekniskt som hjälpte köpare att hitta bostäder som ännu inte kommit ut på marknaden. Men det lyfte inte och bolaget gick i konkurs sommaren 2023. Och jag läste nu att grundaren även lämnat det finska skeppet, så att det verkar gå mindre bra även där borta i Finland. Jag önskar att jag hade lite mer detaljer om vad som har hänt, men det är vad vi har kunnat rapportera i alla fall.
Just det, och en annan aktör som jag vet att jag själv har skrivit om är Movesta, och senast jag skrev om dem, ja, då gick de i konkurs.
Ja, precis. Och det här kändes, när jag skrev om dem, när de var nya, så kändes det ändå som en gångbar nisch. Jag visste inte om det skulle bli jättestort, men jag tänkte att de nog har en plats på marknaden. De erbjöd ju då att köpa din bostad inom några dagar med stöd av en AI-baserad värdering, hette det. Och sen i ett andra steg sköta hela försäljningen själva, ta hela risken och hyra in mäklare och så vidare. Och det finns ju en del situationer där det är ganska skönt och bara få pengarna direkt och låta någon annan göra jobbet. Till exempel när man har ärvt en bostad och kanske det är flera syskon, den bor inte någon av dem på orten där bostaden finns. Eller om man är sjuk själv och är oförmögen och har ingen ork att göra det här. Att man bara får pengarna på några dagar och så får någon annan göra det. Du som skrev på konkursen då, Johannes, varför lyckades de inte?
Men det var väl så att man hade ju en ganska bra omsättning 2021, 122 miljoner kronor. Men enligt konkursförvaltaren då så ställde ju den här sura marknaden till det efter det. Och i flera fall då så funkade ju Movestas affärsmodell inte alls, eftersom man betalade mer för de här bostäderna än vad man faktiskt kunde sälja dem för. Och det känns ju inte som bra företagsekonomi direkt.
Inte så bra AI heller.
Nej. Men om vi går vidare raskt då, Jonas. Vad har vi mer? Vi har ett bolag som heter Habity. Vad har hänt med dem?
Också en intressant idé. De lanserades redan 2018 med visionen av att ha ett färdigt register av alla bostäder i Sverige. Det finns ju förstås lantmäteriet och annat, så att man kan göra en karta. Här är alla bostäder. Och sen så går användarna in och claimar med hjälp av BankID sin bostad. Och sen kan de skapa en enkel profil och bygga på den, indikera då om de är öppna för bud eller ej. Det känns som någonting som skulle kunna ligga och puttra och funka vid sidan av marknaden. Men enligt grundaren då, jag pratade med Marcus Abler som grundade bolaget, så har man inte kommit så långt. Man har, liksom, trots att man har lockat 30 miljoner riskkapital och har över 60 000 bostadsprofiler, så sker just nu ingen matchmaking. Man har inga intäkter och antalet anställda har gått från 10 som mest till 2 idag. Vidare så har tekniken uppdaterats i många vändor. Nu funkar den på desktop, men mobilappen är ur funktion. Och då försöker han lägga en positiv snör på det här. Han pratar om en slimmad burn rate och säger att man har någonting stort på gång som han gärna berättar om när det blir klart. En positiv nyhet av något slag. Jag frågar vad är målet med bolaget, och då sa han att indexera och kategorisera alla bostäder i världen. Så att man har den här Google-mässiga ambitionsnivån, men har alltså på alla dessa år inte riktigt kommit upp på banan ens.
Nej, vi får se om man kan leverera på det löftet. Det var ambitiöst. Men om vi ska avsluta i dur då, så som vi inledde med, så kanske det finns då en ensam utmanare kvar som tycks ha en hyfsat fungerande verksamhet, och det är ju då Norban, en sorts hybridmäklare som låter bostadsägare lägga ut kostnadsfria så kallade testannonser. Och vill man sedan sälja, då erbjuder man mer eller mindre en traditionell mäklartjänst i andra steg, eller hur?
Just det, och i hälften av de fallen så lägger man ut en traditionell bostadsannons på Hemnet. Jag pratade i flera vändor med vdn och medgrundaren Per Hedermark. Han får ju då medge att han har överskattat intresset för en sån här tjänst. Tillväxten har inte varit så stark som han har förutspått. Det är många vändor av det. Sen var han lite oförberedd på den vikande marknaden som ställde till det för dem. Och sen så förstås har han haft svårt att få finansiering. Investerare har inte varit lika intresserade av att satsa på det här bolaget. Men man har ändå intäkter och det är värt att fortsätta här. Man har ju då tvingats banta organisationen från 36 till 24 medarbetare de senaste 18 månaderna. Och sen har man behövt skruva ner värderingen ordentligt för att få in nytt kapital. Men man kör vidare och liksom hoppas kunna gå med vinst 2024. Det är ju många startupbolag som har fått ändra startsträckan till vinst och säger att de ska gå med vinst i år. Så vi får se hur det går. Men liksom vid sidan av sin tekniska höjd så är man också lite av en traditionell mäklare, så att man har de intäkterna hela tiden. Så att jag gissar att Norban kommer att överleva i slimmad version och vara ett bolag vi fortsätter bevaka i kommande år.
Ja, spännande. Då ska vi se då om någon på sikt kan rucka lite på hennes dominanta ställning eller inte. Fortsättning följer.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Mm. Ja, det konkursade elmotorcykelbolaget Cake har hittat en köpare. Vi har ju tidigare rapporterat väldigt friskt om hur konkursförvaltaren, advokat Jakob Kalmander, försökt sälja tillgången i det här bolaget. Han har förlängt tidsfristen för inkommande bud. Han tyckte att det första budet då för några veckor sedan på 15 miljoner kronor var för lågt. Och till slut då i torsdags förra veckan så blev det klart. Och konkursboet köps av...
Umami, kan vi få en trumvirvel?
Espen Digernäs.
Just det. Who that?
Ja, det kan man fråga sig. Det var väl första frågan både du och jag ställde oss när vi fick den här nyheten. Men vi lyckades väl ta reda på lite i alla fall om honom. Och om vi ska klappa oss själva på axeln fick vi ändå ut nyheten då en minut före våra vänner på Breakit.
Det var en ganska rolig morgon. Och så retade vi oss på att Breakit skrev först på Breakit i sin vignett. Mailade dem och efter en timme så hade de faktiskt tagit bort den här först på Breakit-vignetten. Vi var en minut före dem. Det har ju ingen relevans för våra lyssnare, men kanske värt att nämna ändå.
Ja, men vem är då Espen Digernäs? Ska vi analysera honom, det vi vet?
Kan vi få en till trumvirvel, Umami? En förmögen norsk bilhandlare. Våra googlingar visade då snabbt att han är vd på Brages bil. Förrättning AS, en norsk återförsäljare av Toyota och Lexus i städer som Ålesund och Kristiansund. Vi snackar norska västkusten då, en bit upp från bergen, men ändå i den här runda bollliknande delen av Norge. Inte så högt upp som den här smala biten som krånglar sig upp längs med Sveriges kust. Du, Johannes, hittade ju en artikel i en lokaltidning också där han nämndes, eller hur?
Mm, han verkar ju till synes göra rätt bra affärer. 2022 då så var han den 28:e mest förmögna personen i Ålesunds kommun med en privat förmögenhet på 138 miljoner norska kronor. Då, så han verkar ju dra in ganska bra stålar på sina bilar.
Mm. Det är vad vi har på Espen så här långt. Enligt konkursförvaltaren har merparten av kontakterna med den här köparen skett genom hans norska advokater. Köpeskillingen, den blir känd när konkursbouppteckningen blir klar senast den 13 mars, heter det. Det vill säga samma dag som vi spelar in nästa avsnitt av Digitalpodden. Vad är det då Espen Digerne får för sina slantar?
Ja, enligt det här anbudsunderlaget då som skickades ut så innehåller konkursboet fordon värda 45 miljoner kronor och sen andra komponenter värda 163 miljoner kronor. Det är ju åtminstone det bokföra värdet då, så får vi säga, så får vi se vad det blev i slutändan. Det handlar om fordon och komponenter som har funnits här i Sverige, men bolagets filial i Taiwan som man haft ingår inte. Och ja, man kan ju bara ge lite kontext. Enligt en balans- och resultatrapport då som fanns med här så hade Cake kortfristiga skulder på 172 miljoner kronor när man gick i konkurs. Och det handlade bland annat om ett lån hos SCB och en konvertibel hos AMF, kan vi säga.
Det blir sannolikt en ganska liten summa då som Espen betalar. Och man kan ju undra varför bevakar vi Cake så här noggrant, punktmarkerar. Men då vill jag säga att det är väldigt många läsare som har velat stanna till och glo på den här trafikolyckan så att säga. Artiklarna om Cake har fått väldigt mycket läsning. Den första om konkursen, det var den mest lästa på DI den dagen, en av de mest lästa den veckan tror jag. Och genomslaget i Norge då, du försökte se om det är någonting man bryr sig om i vårt grannland?
Ja, nej, inte särskilt. Det fanns någon artikel i någon mindre tech-sajt på norska, men inte så mycket annat helt enkelt.
Mm. Inte en angelägenhet på samma sätt alls i Norge då. Vi återkommer till ämnet kanske redan nästa vecka.
Ja.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar där vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till veckovisa Analyspodden, Makrorollets, Stormets Öga och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med Caroline Berg på Axel Jonsson.
Ja, och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Vill du som företagare sponsra den här podden? Ja, då mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.